Rättelse. I programmet nämns de kostråd som utfärdas baserat på de nordiska näringsrekommendationerna. Där föll ordet max bort. Råden från Livsmedelsverket lyder ordagrant. Ät gärna kött, men inte så mycket. Ät inte mer än 350 gram rött kött i veckan, tillagad mängd.
Det började med ett vad faktiskt, att inte äta kött, som jag då vann.
Det här är Linda Jensen-Kidane, reporter här på Kropp och Själ. Och det där vadet om att inte äta kött slogs för 16 år sedan. Och det gjorde lite av en slump Linda till vegetarian. Hur förändrade det här vadet då ditt matliv?
Alltså, det förändrade inte så mycket för mig, alltså, och min matlagning i hemmet. Däremot så förändrade det min relation till andra. När jag gick ut och åt med folk eller när jag kom hem till andra och skulle äta. Då var det i alla fall i början alltid en grej att jag inte åt kött. Att det var lite besvärligt.
Men så efter att ha levt nästan hela vuxenlivet som vegetarian så hände något.
Det började faktiskt med ett sug. Och jag minns den situationen. Jag var hemma hos några vänner som då efter några år hade lärt sig och förstått att jag var vegetarian. Så jag fick då halloumi. Och de hade gjort en stek. Och så hade de liksom skurit upp den och allt det här stod på bordet. Och då minns jag att jag för första gången då, efter jättemånga år, blev sugen på kött. Men jag åt inte då. Men jag tänkte på det. Och sen några dagar senare, eller kanske någon vecka senare, så köpte jag faktiskt kött. Jag och min partner då. Och lagade det. Men jag tyckte det var jätteäckligt. Alltså jag kände mig som en kannibal typ. Så att jag blev liksom verkligen äcklad och åt inte på flera månader. Men det här sammanföll med att jag fick reda på att jag hade järnbrist. Så då blev jag liksom lite mer motiverad att äta kött. Så att jag började liksom smaka lite här och där. Alltså lite som ett barn liksom, som testar sig fram. Och sen till slut, efter några månader, så började jag tycka att det var gott.
Har det på något vis påverkat din syn på dig själv eller din identitet?
Ja, det har det. När du ställer frågan så där nu så känner jag ju på något sätt att jag har gått över till andra sidan. Alltså att jag ändå ser det som att det finns två sidor. Alltså jag har ju någon slags skräckblandad förtjusning inför kött. Det är gott ibland, men det är också lite obehagligt.
Mår du bättre då?
Ja, men det som hände faktiskt när jag började äta kött var att mina järnvärden gick upp. Och jag vet ju inte om det beror på att jag åt kött.
Idag ska vi här på Kropp och Själ undersöka den gamla tesen du är vad du äter. Vegetariska alternativ, plantbaserat kött och grönare mat var på allas läppar för några år sedan. Men vad hände med vegotrenden? Hur påverkar det som ligger på tallriken hur vi ser på oss själva? Och vad gör det med gemenskapen om vi inte kan dela en måltid? Vi kastar oss in i den mest infekterade delen av kostcirkeln idag. Den som innehåller kött. Välkommen till Kropp och Själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
Jag har testat sniglar, ätit groda och lite sådär. Hästkorv äter man ju i Dalarna. Ingen favorit, men har testat.
Hur känns det att äta hästkorv?
Det är ju lite konstigt givetvis, för att man tänker väl mer, man brukar inte äta häst liksom annars. Så att, det är klart att det tar emot lite grann, men så här, när det är just delikatesser eller sådana där saker som är liksom tillhör någon typ av kultur, matkultur, så kan det vara kul att testa i alla fall, tycker jag. Sen behöver man ju inte äta hela tiden.
Jag äter inte kött för att jag är kristen. Så jag är helt vegan sedan några år tillbaka. Inför påsken så har vi inom kristendomen en fasta. Och då så har det blivit vanligare att man har en vegetarisk fasta för att man vill efterlikna liksom hur vi tänker oss att det ska bli en gång i paradiset. Liksom. Och då så ska det inte vara någon död, inget lidande och sådär. Och därför så är det vanligt att man då har en vegetarisk fasta. Så det gjorde jag för, ja men nu är det väl kanske 10 år sedan. Och sen så gick jag aldrig tillbaka.
Sugga ur här först, ja. Jo, men jag äter kött lite då och då.
Vad äter du nu då för något?
Nu äter jag en sån här bra turkisk burgare.
Och den är väl vegetarisk, eller?
Det finns olika, men jag fäster till idag med lite kött. Jag brukar inte göra det i vanliga fall.
Har du något kött som du tycker mer om än något annat?
Tycker om. Jag värnar också om djuren mycket, så jag äter ogärna typ industrikyckling och sånt. Men smaken i sig så skulle jag inte säga att jag favoriserar något särskilt.
Men, och varför äter du kött?
Jag tror att det är min generation och att det är en gammal vana, skulle jag säga. Men jag har växlat över ganska hårt på vegetarisk kost. Men ibland så faller jag tillbaka i gamla vanor och det gör jag med flit. Ibland är jag helt enkelt sugen på att äta kött.
Är det något kött som du absolut inte skulle kunna tänka dig att äta?
Jag skulle inte svänga i mig sköldpaddsoppa eller något sånt. Det finns inte en chans, men så bara djuren har mått bra.
Jag får inte vara vegetarian längre. För att jag har haft anorexi förut, så jag måste äta det för att gå upp i vikt igen. Men jag har varit vegetarian typ hela mitt liv annars. Min familj har alltid varit vegetarianer, så jag är lite uppvuxen med den livsstilen.
Jag växte upp med en pappa som är jägare, så jag har ätit väldigt mycket kött. Men var också vegetarian en lång period och fick väldigt mycket hälsoeffekter efter det. Jag hade brist på väldigt många ämnen, så att jag började äta kött igen.
Varför blev du vegetarian?
För miljön faktiskt. I och med att jag har växt upp med närodlat, kan man väl säga, kött som pappa har skitit själv och slaktat själv, så har jag väl tyckt det var lite jobbigt att äta kött som inte är från Skåne då. Så att då försökte jag äta lite vegetariskt i några månader, men det gick inte så bra för mig personligen. Jag älskar ju viltkött, så att vildsvin är min favorit.
Jag är pescatarian sedan 2 år, sen har jag varit vegetarian sedan jag var 14, så undviker just det mesta av kött.
Varför är du pescetarian?
Känner väl för djurens skull är väl liksom den största anledningen. Känner för mycket empati för stora djuren.
Mm. Och du då?
Jag äter kött, men känner väl att jag egentligen inte borde göra det.
Varför då?
Mycket klimatet. Det är inte så bra, helt enkelt. Såklart också för djuren, men för mig är det mest klimatet som där skon klämmer liksom. Mm.
Men vad har ni för känslor generellt kring kött?
Nej, i början när jag blev vegetarian så brann jag mycket mer för det. Och sen med åren som gått så har jag väl, det väl trubbat av lite de här starka åsikterna. Nu känner jag väl att alla får väl göra lite vad de vill. Men såklart så tycker jag fortfarande någonstans att det är väldigt synd att det är så det ser ut idag.
Men upplevde du att omgivningen hade åsikter om det när du...
Ja, det är många som har åsikter av det. Även om jag inte ens tar upp att jag är vegetarian, eller bara om folk vet om det, så kan det vara ganska vanligt att det kommer någon som säger försöker börja försvara sitt köttätande, och jag har egentligen bryr mig inte, men det blir jag någon slags folk känner någonstans att de blir att det upprör dem att jag inte, att vi väljer att avstå det, och det kan vara lite jobbigt.
Några tankar och känslor kring maten vi äter. Susanne Enell, träningsfantast och före detta vegan, finns här i studion. Vad är det konstigaste du har ätit?
Jag tänkte just på det. Jag har nog inte ätit något jättekonstigt. Svärdfisk har jag ätit för jättelänge sedan. Men jag har ju till exempel inte ätit langos, så att jag har inte någon jättebred.
Du har inte varit med om någonting?
Nej.
Nej. Vi ska börja med att backa en bit tillbaka i tiden. För under många år så var du alltså vegan. Hur började det? Varför blev du det?
Jag började som 16-åring primärt av etiska skäl, för djurens skull. Det har även varit miljöskäl och andra aspekter också, och varit laktovegetarian till och från. Men i stort sett 20 års tid har jag varit vegan.
Mm. Och hur mådde du av att äta vegetariskt eller veganskt?
Ja, jag tyckte att jag mådde bra. Liksom blev lite också stärkt utifrån min ståndpunkt och vad jag tyckte var viktigt för mig. En väldigt åsiktsrik 16-åring och stod för det jag tyckte och tänkte. Jag tyckte att jag mådde bra, men så här i efterhand så kanske jag mår lite bättre nu.
Mm. Känner du igen några av de här reaktionerna som vi har hört i det här reportaget om att folk har synpunkter på?
Absolut, jag tänkte också lite på att jag uppfattade nog att folk kanske hade synpunkter de inte hade heller. Jag utgick ifrån att folk hade synpunkter på min upplevelse kanske också, som bekräftade att folk hade synpunkter som de kanske inte hade. Men absolut.
Mm. Du var ju ganska ung då när du började med det här. Sen lite senare i livet så började du träna.
Ja, väldigt precis. Mycket. Hur kom det sig?
Jag har egentligen i stort sett tränat hela livet, men jag började träna lite hårdare för ungefär 3-4 år sedan. Och det var lite det som också var startskottet till att jag började ifrågasätta vad jag åt. För att personer i min omgivning som jag tränade väldigt hårt med, så tränade bodybuilding, tunga styrkelyft och så vidare, ifrågasatte lite att men ska du inte börja äta lite ägg i alla fall, eller lite mer protein, och börja tjata om det.
Ja, för man tänker sig att styrkesporter och gymkultur och så är väldigt mycket snack om proteiner.
Precis,
och där absolut. Är ju kött en ganska vanlig del. Hur gick det ihop med vegankost då, tycker du?
Den första tiden så tyckte jag att jag klarade mig bra ändå och försökte påvisa att det visst var proteinrikt och så vidare. Men sen så började jag gräva lite mer i det och tittade på lite olika forskningsrapporter och liknande. Och det var också det som var anledningen till att jag slutade vara vegan.
Mm. Men fram tills att du slutade, så delar du också mer i sociala medier och du har skrivit recept och så. Ja. Vad ville du med det?
Primärt ville jag visa att det gick att vara vegan också och träna hårt. Det var inga konstigheter. Jag tränade jättehårt och en lång träningsbakgrund bakom mig och var vegan. Och liksom rättfärdiga på något sätt att det var good enough. Och det var ju också det jag själv trodde.
Mm. Och du delar också lite recept.
Ja,
lite
precis.
Sånt där. Ja. Och din familj och dina barn?
Min man som jag träffade för lite över 10 år sedan, han var ju inte vegan när vi träffades. Men när vi flyttade ihop så sa jag det, att vi äter vegansk mat här hemma, sen får du göra vad du vill. Han övergick ju sen och blev vegan också, förmodligen praktiska skäl och för min skull. Så att våra barn var ju också veganer fram tills de var 7 och 2 år.
Mm. Och vad fick du för reaktioner på det?
Delvis reaktionen när de var små var ju den här klassiska att BVC-sköterskan försökte prata med mig, men jag har alltid haft goda argument och det är ingen som har kunnat säga emot mig, utan jag har tagit järnvärden och jag är kostrådgivare så jag har koll. Det är liksom inte någon som har kunnat säga så mycket. De har haft åsikter, men jag har alltid snackat ner dem så att säga.
Mm. Men nu skulle du inte vara här i det här köttprogrammet om du inte hade gjort en hel omvändning. Precis. För det gjorde du ju. Vad var det som hände?
Jo, nej, men det som hände var att jag kollade upp det här lite mer noggrant. För att jag har ju alltid tänkt att det var good enough, precis som alla veganer tänker. Och nu raljerar jag. Men man går någonstans i en värld att det är good enough. Och varför ska jag då åsamka lidande och död hos djur? Så att jag började med att läsa på och leta efter information för att liksom stärka det jag trodde och tyckte. Och fick liksom veta tvärtom, att biotillgängligheten inte alls var lika bra. Jag fick lite panik där, primärt för mina barns skull. Som vuxen kan man ju välja själv vad man gör, och jag lägger mitt i vad andra gör. Men att just låta sina barn vara veganer då och läsa att det var inte så hälsosamt, det var ganska jobbigt för mig.
Men de här argumenten måste du ha hört tidigare.
Absolut, absolut.
Mm. Men någonting var det som gjorde att de...
Ja, nej, men det var väl påtryckningar från också de allra närmsta vännerna på gymmet som jag liksom tog åt mig av. Och ville liksom kolla upp det lite närmare. Och istället då för bara börja äta lite ägg, som de sa, så gick jag ju all in istället.
Ja, vad gjorde du?
Ja. Jag minns det väldigt väl. Det var ju drygt 2 år sedan där jag på en lunchpromenad lyssnade på ett poddavsnitt. Där också den tjejen som var med, den forskare, skulle liksom stärka att det var bra att äta vegansk mat. Och kom fram till att det var inte så himla bra. Och inte bara utifrån järnväder och så vidare, utan faktiskt D-vitamin och biotillgängligheten utifrån proteinet och annat. Visade sig att det inte var lika bra som vegansk kost. Så att jag gick bara, den här fredagen gick jag hem till min man och bara, nu är vi köttätare igen. Och han fick bara haka på det tåget. Stack till lilla lokala Coop och köpte allt. Hamburgerkött, yoghurt, mjölk, ost, skinka, allt jag kunde roffa åt mig. Och så åt vi allt från den dagen.
Mm. Och vad sa barnen?
Min 2-åring hade inte så mycket att säga till om. Hon förstod inte riktigt varför jag var vegan och inte. Nu var hon fortfarande mjölkproteinallergiker då. Det är hon inte längre. Mm. Men min 7-åring hade ganska svårt med detta. Han blev ju ledsen och ville inte äta djuren. Och vi fick ju på något sätt försöka förklara för honom att forskningen säger så här. Vi får öva på att äta kött. Och då blir det ju liksom köttbullar, prinskorv, fiskpinnar och så vidare. Det är inte alla 7-åringar som gillar en rejäl stek heller. Liksom, utan vi fick ju pröva in det helt enkelt.
Och hur kändes det i kroppen då? Du hade varit vegan väldigt länge. Du måste ha fått ont i magen, eller?
Nej, alltså ingenting rent fysiskt händer i kroppen. Och jag har någon liten teori att gissa lite här. Men jag tänker mig att man kanske mår dåligt om man får reda på när man är vegan att man har ätit kött. Och det kanske är snarare så att man inbillar sig att man mår dåligt. Jag kände ingenting fysiskt. Mentalt blev det jättejobbigt. Det är ju en etisk fråga också. Det är klart att det är svårt och det drar ju 2 olika håll. Det är klart man inte vill skada djur, men samtidigt gå hälsan före. Och det har också alltid varit min ståndpunkt hela tiden, att hälsan går först.
Mm. Men hade du problem med hälsan på grund av att du var vegan? Hade du sett några värden som hade gått ner eller så?
Nej, alltså jag trodde ju inte att jag hade problem med hälsan. Så här i efterhand så har jag ju bättre järnvärden nu. Jag har en helt annan färg i ansiktet, bättre prestation med träningen. Jag har aldrig varit i så bra form, jag är 41 år gammal. Så att jag var väl good enough och tyckte inte att jag var sjuk ofta eller mådde dåligt. Men nu mår jag ju ännu bättre.
Mm.
Och det kan såklart vara flera olika faktorer som spelar in där. Men givetvis tror jag kosten spelar jättestor roll.
Men hur självklart är det för dig med kött idag?
Väldigt självklart.
Du känner inget som Linda berättar, lite dubbla känslor?
Nej, alltså jag tycker att det är svårt när min nu 9-åring då, vi pratar om djuren. Och det är ju såklart ett jobbigt etiskt dilemma. Men som jag alltid sagt, hälsan går före. Och jag tycker absolut inte man ska svinna med mat och kasta mat eller vara oförsiktig med vad man köper och äter och slösa på det. Utan vi ska ta hand om hela djuret och äta maten som står i kylen och matresterna och göra det man kan. Köpa bra ägg, köpa bra kött om man får kalla det för det. Men annars så är det liksom inget... Det är inte svårt för mig att äta kött idag, utan en självklarhet snarare.
Har du en identitet som köttätare idag?
Absolut.
Mm. Vi har också med oss Ingrid Larsson, näringsfysiolog vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Som vi har hört här tidigare i programmet så finns det ju flera olika skäl till varför vi väljer att äta som vi gör. Till exempel traditioner eller hänsyn i klimat och djurskydd och sådär. Men om vi bara pratar näring och fysiologi, vilken plats har köttet i vår diet skulle du säga?
Köttet har en väldigt viktig plats i vår en hälsosam kost. Därför att kött och fisk det innehåller vissa näringsämnen som vi inte återfinner i andra livsmedelsgrupper. Och de näringsämnena har ni ju pratat om här. Det är hemoglobinbundet järn, det är vitamin B12, det är D-vitamin, zink. Exempel jod exempelvis, så att kött har en viktig del och är viktigt som en del av en hälsosam kost. Sen så handlar det ju också om proportioner. Så det är ju inte att man bara ska äta kött, utan kött ska vara en del av kosten där basen kommer från växtriket som grönsaker och frukter, och baljväxter och fullkorn och så. Men lyfter man bort kött så, och det ser vi ju i studier på vegetarianer och inklusive veganer, så får man låga nivåer av de här mikronäringsämnena som järn och vitamin B12 och D-vitamin representerar. Mm.
Hur mycket studier finns det då på vegetarianer och veganer? För det pratas mycket om att det är dåligt, men vet man det?
Det finns väldigt mycket studier över hela världen, framförallt på vegetarianer. Inte så många på veganer, men de finns även. De finns tillräckligt så att vi kan bilda oss en uppfattning om vad är det för risker som finns. Men även fördelar naturligtvis med ett högt intag av grönsaker och frukt och fullkorn och så vidare.
Ja, för det mesta man hör handlar ju om att vi borde äta mycket mer grönsaker och fullkorn och sådär. Inte att vi borde äta mer kött.
Nej, det är helt riktigt. Om vi tittar på befolkningsnivå så äter vi för lite grönsaker och för mycket kött. Men det är också viktigt att förstå att det inte är alla som ska minska sitt köttintag.
Vilka är det som ska göra det då?
Framförallt män. Unga vuxna män, medelålders män, överhuvudtaget. Medan kvinnor äter förhållandevis väl enligt rekommendationerna. Mm. Och också så finns det ju en annan aspekt vad gäller kvinnor. Kvinnor har förluster av järn i det åldersbandet som vi kallar för den fertila åldern. Och järn får vi endast från mat. Mm. Så för att täcka de förlusterna så är kött en viktig faktor.
Men jag trodde att du skulle prata om protein också, för det är ju det första man tänker på när man tänker på kött kanske, att man får i sig det. Men det är lättare att få i sig på andra sätt.
Ja, det är väldigt, väldigt få som har proteinbrist eller får i sig för lite protein. Och det är tack vare att protein finns i väldigt många, de flesta livsmedelsgrupper förutom fett. Så att det egentligen är det inte proteinet som är problemet annat än väldigt specifika aminosyror. Men då krävs det lite animalier för att täcka det.
Mm. Men det handlar också om, du nämnde ordet biotillgänglighet, att liksom det handlar om att för de här ämnena som du pratar om, järn och D-vitamin och zink och så, det finns ju i vegetarisk mat också, men det är inte lika lätt att ta upp det. Är det så du menar? Nej.
Och det var därför jag sa hemoglobinbundet järn, det finns enbart i animalier, kött och fisk. Så att, och den hemoglobinbundna järnet har större biotillgänglighet än en järn från vegetabilier.
Mm.
Och dessutom så finns det något som heter köttfaktorn i kött och fisk. Och den faktorn bidrar ytterligare till att öka absorptionen av järn från tarmen.
Köttfaktorn?
Ja.
Ha. Vad är det?
Ja, det är en, det vet man egentligen inte.
Den okända köttfaktorn.
Man har,
ja.
Man har man pratar om den som köttfaktorn, en faktor som bidrar till ökad biotillgänglighet eller ökad absorptionskraft av det hemoglobinbundna järnet.
Mm. Det som diskuteras mycket är ju också då hur mycket kött vi behöver äta. Och här går ju verkligen åsikterna isär. Den senaste Eat Lancet-rapporten som handlar om hur vi ska överleva med hänsyn till klimatet. Där pratar man om max 100 gram kött i veckan. I Sverige så äter vi väl drygt 5 gånger så mycket. Vad säger du som näringsfysiolog om mängden kött?
Om vi börjar med de aktuella näringsrekommendationerna i Norden, nordiska näringsrekommendationer, har gått igenom det vetenskapliga underlaget för de flesta eller för alla livsmedelsgrupper och näringsämnen, och de har kommit fram till ett råd om 350 gram tillagat kött per vecka. Det motsvarar ungefär 400-500 gram råvikt. Och så ska vi begränsa andelen med charkuterier, alltså bacon och korv och skinka och så, i den mängden. Och den utgör, där har de då tagit hänsyn till att vi ska ha i oss det vi behöver av just de mikronäringsämnena som enbart finns i kött och fisk.
Mm. Så 350 gram i veckan, det är där vi bör ligga.
Ja.
Mm.
Men som du säger så är det vissa grupper som äter ännu mer.
Mm. Jens Linder, kock, matskribent, författare. Är du en av till den där gruppen som äter lite för mycket kött?
Ja, men det gör jag nog. Absolut. Men jag äter också väldigt mycket grönsaker. Så att jag är på båda sidor samtidigt.
Ja, du är inte bara köttätare, du är allätare.
Ja, det kan man säga.
Vad säger du om den, vi pratade lite om den här vegetariska trenden vi hade här för några år sedan, att det skulle vara plantbaserad köttsubstitut och sådär.
Ja.
Vad hände med den?
Ja, men den verkar lugna ner sig lite. Det har nog gått i vågor. Jag menar, det har varit en tidigare jättetrend och så har det går upp och ner lite grann. Men just nu tycker jag det verkar som om det är ganska många som blandar lite mer. Den här dualismen har lösts upp lite, vilket jag tycker är positivt. Att jag tror på positiv förstärkning, så att inte så här, och sådana här identitetsstrider mellan olika grupper är ju ganska lite barnsligt och ganska ointressant. Utan det ska, jag tycker klimatet och hälsan är de frågor som där den här diskussionen ska föras, inte liksom identitet och sånt.
Det är ju liksom för det som hände här i den här senaste trenden var ju att näringslivet och liksom affärsdelen av samhället hakade på här och tog fram en väldig massa produkter. Ja. För när jag var vegetarian när jag var tonåring, då fanns ju nästan ingenting att köpa. Nu finns det ju i alla affärer ändå produkter som även riktar sig till folk som inte är strikta vegetarian.
Ja, jag tycker det är bra att det har breddats, och jag gillar kanske inte jättemycket så här, de flesta så här väldigt högprocessade produkter inte jag så förtjust i, men det finns ju bra grejer. Man har fått fram så här baljväxtbaserade färser som jag tycker är kanon, och sen har vi ju så gamla grejer som panir och tofu och sånt som jag diggar fullständigt. Så att,
som har blivit lite, fått lite bredare genomslag.
Ja, visst. Tofu har ju seglat upp som ett väldigt bra alternativ. Och det är inte som kock kan jag säga att folk sa alltid att ja, tofu smakar ingenting. Men alltså, kött smakar inte heller särskilt mycket om man inte gör någonting mer.
Nej, att, för tycker mig, du att kött är överskattat lite grann smakmässigt?
Alltså, jag älskar kött, men jag tycker inte att det är liksom skapelsens krona eller kockarnas favorit. Jag tror jag ändrade inställningen ganska mycket när jag åkte ganska mycket till Sydkorea ett tag. Och där märkte jag att man är på om man är på en enkel restaurang där, så ställer de fram massvis med småskålar först. Och det är bara de mest underbara grönsaksgrejer, från fräst spenat till kimchi till, och sen så kanske man äter en fisksoppa till det eller grillat kött. Men så märkte när man går från måltiden, så tänkte man, alltså jag åt väldigt lite kött, för det var det minst intressanta. Så egentligen tycker jag man ska se det som att om folk vill äta kött eller inte, det är en sak, men att man ska tänka på grönsaker som ett enormt mycket större utbud av smaker och texturer och en glädje i det. Så att, jag menar, tänk hur mycket fler smaker det är i en grönsaksdisk än det är i en köttdisk. Så har jag börjat tänka.
Men i traditionell svensk matlagning så är ju ändå liksom alltid köttet i fokus på något sätt. Det är köttbullar och potatismos, ja. Eller kyckling med ris och så är det lite sallad.
Ja, det är liksom det här kött, sås och potatis, liksom den grundgrammatiken.
Någonstans ligger den ju där och
skvätar. Och då kan ju liksom det här med 300-400 gram kött i veckan känns ju ganska orealistiskt att många ska, i alla fall i närtid, börja med. Men jag tycker att det är positivt om man bara fasar ut. Alltså om jag gör en gryta så bemöder jag mig med att ha otroligt mycket, eller inte otroligt, men olika tillbehör. Och det blir roligare och man äter mindre av själva grytan fast den är god. Så att jag skulle vilja liksom propagera ännu mer för liksom småskålar, inläggningar av olika slag. Ur en kocks matglädjeperspektiv så tycker jag man ska jobba istället för den här striden mellan olika människor. Jag äter kött, jag är macho eller jag... Ja, hela den där serven känns väldigt gammal nu.
Ja, men ändå så läser man. Du rekommenderade en text här nu som jag läste om köttkonsumtion som något speciellt manligt. Och det är ju liksom ett skämt om män ska stå vid grillen.
Det är ju pinsamt bara. Ja. Alltså, har man sån identitetsbehov, då borde man rannsaka sig själv lite. Alltså, jag älskar också kött ibland, särskilt om det är extra bra. Och jag älskar inälvsmat som... Så,
vi ska komma dit alldeles strax.
Men alltså, om jag går på en affär och ska liksom spontan planera en meny, då går jag först till grönsaksdisken och tänker, vad är det i säsong? Vad är det för smaker? Vad kan jag göra med det där? Och det. Ja, så är det.
För om vi ska tro dig, Ingrid Larsson, så borde det egentligen vara så att det är speciellt kvinnligt med kött. För det är de som behöver äta mest.
Ja, faktiskt. Så borde kött vara mer kvinnligt, ja. Mm. Det är, och kvinnor, och framförallt så är det ju kvinnor som driver den vegetariska trenden och vegan, och det borde vara tvärtom. Ur ett hälsoperspektiv så är det kvinnor som ska äta sin köttportion och männen som ska minska. För männen, det handlar ju inte om vad man ska äta eller inte äta, utan det är vad man ska äta istället. Och vi vet att framförallt män behöver äta mer, skulle gynnas hälsomässigt av att äta mer grönsaker, fullkorn, baljväxter och så reducera intaget av kött. Man behöver inte hålla upp helt och hållet, utan det handlar om att förändra proportionerna av de olika livsmedelsgrupperna. Så hamnar man i en varierad kost och också hälsosam, som är i grunden växtbaserad, men har tillägg av fisk, mejerier, ägg, kött och fågel.
Susanne Enell, du gick ju då från att ha varit vegan till köttätare och också man ska ändå ha med sig att du tränar väldigt mycket, ja. Lever i den liksom hälso- och styrkevärlden. Det här väckte ju reaktioner hos din omgivning. Kan du berätta, vad hände? Hur presenterade du det här?
Ja, men absolut. Först och främst så presenterade jag inte alls, utan jag har ett öppet Instagram-konto och slutade helt enkelt dela vegetariska eller veganska recept. Jag slutade ta bilder på sånt. Och till slut så började folk säga att men är det där veganskt och vad har du hittat det där och började ifrågasätta. Och då
när
att,
du visade bilder på vad du åt?
Ja, men jag visade inte lika mycket vad jag åt, men det syntes någon liten glimt av någonting, någon proteinshake eller whatever. Så att folk började säga, är det där veganskt? Vart hittar du det? Så att jag kände att jag på något sätt behövde förklara min ståndpunkt, det är ändå 20 år i bagaget. Så jag skrev vad jag tyckte var ganska ödmjukt inlägg som inte sa varken bu eller bä vad man skulle äta, utan min syn på det hela.
Du presenterade i det här inlägget att...
Ur hälsoperspektiv, att jag har beslutat att göra så här och min familj och det här var svårigheterna och nu mår vi så här efter en tid. Så det var några månader efteråt kanske.
Var det här något du gick och var lite nervös för?
Absolut, det var jag. Och jag sökte stöd hos köttätande vänner som tyckte så här, nej men äg det, det är väl bara skriva det.
Så någonstans förstod du att det här skulle väcka reaktioner?
Ja, jag förstod att det var
stigmatiserat. Vad hade du förväntat dig?
Jag hade inte förväntat mig den reaktionen som blev, kanske lite mildare, men det blev ju en, om man får uttrycka, en shitstorm. Det här inlägget spreds ju på andra grupper, på Facebook och i vegansammanhang. Jag har ett öppet konto, så att det kom väldigt stort flöde av andra människor jag inte kände till det här inlägget.
Och vad skrev de?
Ja, men de personerna jag inte kände kallade mig från allt till mördare, till dålig mamma. För att jag beskrev ju också hur min då 7-åring tyckte det här var jobbigt. Och det är ju såklart att det var det och hur jag hanterade det. Och där försökte jag ändå hålla någon saklig diskussion om att det här är min norm och oavsett vad ens norm är får ju barnen haka på den normen. Och det får mycket kritik för om man är vegan eller om man är köttätare eller muslim eller whatever. Vad man än gör så har man ändan bak. Det är alltid någon som ska ifrågasätta det. Så det blev ju det och folk blev anmälda och startade nya konton för att fortsätta kommentera. Det blev verkligen, det här är mitt mest kommenterade inlägg på hela Instagram. Tack för de algoritmerna. Och även köttätande vänner gav sig in i diskussionerna.
Så det blev en diskussion om huruvida man ska äta kött eller inte. Och på vilken nivå var det? Handlade det om hälsa eller handlade det om...
Det handlade om etik primärt. Och det blev ju också på en nivå där det blev väldigt mycket personangrepp mot mig. Där jag kände att, ja men okej, det finns ju troll på internet och så. Men tänk om någon kommer hem till oss och gör någonting mot mina barn och min familj och liksom...
Så du var på den nivån att du kände dig hotad?
Absolut. Mm. Och andra hjälpte till att anmäla kommentarer. Men det var ju en kille som startade 6 konton och bara fortsatte kommentera. Och honom skrev ett inlägg till slut. Liksom, hur resonerar du egentligen? Där han frågade mig om jag tycker att mina barn är värda mer än en kalv. Där jag svarade att ja men absolut, det är klart med det. Det är ju mina barn och det är ju självklart att mina barn är värda mer än en kalv eller någon annans barn. Det bör alla föräldrar tycka. Mm. Så det blev en ganska smutsig diskussion där, vilket jag inte var beredd på. Men sen var jag ju inte heller beredd på mina vänner, mina nära vänner.
Vad hände med dem?
Jag hade en del vänner som också själva var veganer. Det här är ju personer som jag liksom spelat eller firat midsommar hos och varit hemma hos som har träffat mina barn. Som förklarade då att de tyckte att det var dålig stil, att jag bara tänkte på att bygga muskler och träningen och att jag skyllde på barnen. Hälsade inte på mig ute, blockade mig, tog bort mig i sitt flöde och sa att jag klarar inte av att se kött och så vidare. Och för mig blev det jättekonstigt hur det kan bli så himla stigmatiserat över mat. För de har ju också köttätarvänner. Så att jag blev ganska sårad och kände mig väldigt ensam i det. När vi hade de här diskussionerna så kände jag också så här, men vad händer om jag blir vegan igen? Då kan ju inte vi ta upp den här relationen. Vi kan inte vara vänner igen utifrån det här beteendet. Så det var en ganska tuff period där jag kände, ja men jag kände mig ensam. Jag blev väldigt stärkt av de kompisarna jag hade som var köttätare. Som liksom uttryckte att vad du än gör, även om du blir vegan igen så backar jag dig för att du gör det du tycker är rätt och det är det man ska göra.
Men har det påverkat din syn på dig själv och din identitet? Eller?
Nej, absolut inte.
Vem alltså, du var för de här vännerna också?
Nej, inte på mig själv, men däremot har det påverkat min syn på dem. Och nu några år senare så är det några av dem som har kommit tillbaka och bett om ursäkt. Och liksom sagt att de har agerat i affekt och det var inte okej och så. Och jag uppskattar ursäkten, men vi kan ju inte hämta hem den här relationen igen. Det tåget har gått för mig. Så det var en tuff period, men jag var ändå stark i mina val. Och som jag sa tidigare och säger flera gånger om hälsa går alltid före. Framförallt barnens hälsa. Jag kan inte stå bakom att de inte mår sitt allra bästa.
Mm. Och då argumenterade de att du hade din barnens hälsa för ögonen även när du var vegan.
Precis, ja, men precis. Nej, men så är det alltid. Och det här med att, visst, det är klart att jag gillar att prestera mer på gymmet. Och jag har aldrig varit så här snabb när jag springer och springer väldigt långa ultradistanser. Det är klart att det är trevligt. Men det
du märker att du har blivit starkare?
Absolut. Både på blodgivning har jag ju bättre järnvärden. Jag sa det tidigare, annan färg i ansiktet, mår bättre, känner mig liksom friskare. Och det kan såklart vara olika aspekter. Men på gymmet så lyfter jag tyngre. Jag springer snabbare, springer längre.
Mm.
Den utvecklingen jag har nu, 41 år gammal, har ju aldrig varit så stor. Och just det halvåret, det första halvåret när jag började äta kött, då gick jag från storlek X small till medium i ryggen. Den breddades ju jättesnabbt för att kött innehåller kreatin, det är inte konstigt.
Mm.
Men den utvecklingen kan vi bara göra en gång.
Mm. Ja, precis. Vad vi äter då, det speglar ju både vår identitet men också vår kultur. Så frågan är, hur djupa rötter köttätandet har hos oss? Det frågade jag mathistorikern Rickard Tellström, som menar att vi ätit så mycket kött som vi haft tillgång till helt enkelt, och att många i gamla tider mestadels åt vegetarisk kost för att de inte hade något val.
Det var jättemånga som åt vegetariskt, men det var inte några ideologiska vegetarianer utan av nöden tvungen. Och det innebar att man åt mycket spannmål, och det är ju säden som vi har ätit i det här landet då, i form av öl, gröt och bröd kan man säga i grunden. Och sen har det varit då väldigt mycket fisk och sen en liten del ovanpå av kött. Mycket fårkött i historien, nästan inget griskött, därför att grisen äter ju samma mat som vi själva, vilket gör att den konkurrerar med oss.
Vad är det som påverkar då vad vi betraktar som mat och vad vi ser som icke ätbart?
Ja, i grunden så är det ju så att det som blir mat, det är det vi tycker i huvudet. Så det här är ju en intellektuell övning som vi gör. Och den bottnar då i kultur, religion, samhällsklass och politiska ideologier är viktiga. Framförallt då för den moderna människan. Men huvudsakligen så bestämmer vi i huvudet vad som är ätbart och vad som är icke ätbart.
Men vad skulle kunna få oss då att äta till exempel sånt som vi inte äter idag, som kråka eller råtta?
Ja, dels är det mycket svåra livsmedelsomständigheter, alltså brist som kan få människor att äta sånt som de normalt inte gör. Det hade vi ju under andra världskriget, där människor åt både djur och fiskar och sådant som normalt inte ingår. Men sen när tiderna blir bättre, då återvänder man till matkulturens mittspåra kan man säga. Annars är det en värderingsförändring som behövs, och det är inte alldeles lätt att åstadkomma, utan det behöver människor göra själva. Vi har lite svårt att börja äta på ett nytt kulturellt sätt, därför att äter vi på ett felaktigt sätt så kan vi förlora vår position i den grupp som vi lever i. Och det är det som vi är mest rädda för, att förlora vårt sociala sammanhang.
Du nämnde det här med att man identifierar sig med hur man äter och så. Varför väcker det här med mat så mycket känslor?
Ja, matens starka känslobärare är att vi börjar så tidigt att träna oss i att tolka mat. Vi gör det från ungefär 6 månaders ålder, när vi då lämnar våra mödrars bröst och börjar äta kulturell mat. Och sen håller vi på och värderar mat och genom hela livet, och vi blir väldigt duktiga på att både tolka och att välja det som vi vill bli identifierade med. Så att det här är ett av våra starkaste kulturella uttryck som vi har i mat och dryck.
Är vi vad vi äter?
Ja, man kan säga att vi är vad vi äter. Eller lägga till, det vi vill vara och att andra ska se, det äter vi.
Vad skulle du aldrig äta?
Ja, men kommer vi över till råtta som du nämnde, så har vi passerat en kulturell gräns för mig. Då skulle det krävas mycket svåra krigsförhållanden eller liknande. Så att det som jag inte är tränad i, det är väldigt långt bort. Däremot går hästkött bra, för jag är uppväxt att man åt häst. Och jag är till och med uppväxt att man åt valkött. Det gjorde vi i Sverige på 60- och 70-talet. Så att det funkar. Så det understryker det här att det är en kulturell träning. Mm. Och det är det som gör att det är så svårt att få kostråd att fungera.
Mm. Och hur är det med inälvsmat?
Ja, det äter jag med en stor förtjusning personligen. Men en ny generation som då, framförallt sedan 1990-talets andra halva, har inte tränats in i inälvsmaten. Så att lever, njure och andra sådana här rätter som man gör det är ovanliga idag. Och kanske utmärker gamla människor som jag då, att vi som tränades in i detta. Det finns till exempel ingen pölsa på skolmatsedlarna längre. Den fanns ju allmänt i hela Sverige ända in på 1980-talet.
Mm, vi ska hänga på de här inälvena lite, för vi hörde vår reporter Linda i början av programmet. Hon har gått då från att ha varit vegetarian i 16 år till att börja äta kött. Och hon har också bestämt sig för att utmana sitt köttätande genom att testa just inälvor.
Vad säljer ni mest av här?
Det beror ju på årstiderna. Nu på hösten så är det mycket långkok. Så det är mycket lamm, framdel av lamm, kalvlägg, högrev, oxsvans, oxkinder. Alltså sådana detaljer, så här varma, mustiga grytor.
Vad säljer ni minst av?
Minst skulle jag kanske säga, det är ju komage, kolunga, njurar, lever. Det är det inälvsmaten.
Det är det jag ska köpa.
Bra, välkommen. Det finns.
Med ett lammhjärta och en skiva kalvlever i kassen lämnar jag köttdisken i saluhallen. Det är första gången jag ska äta inälvor. Det närmaste jag kommit är blodpudding och då var jag barn. Jag har ingen aning om hur man tillagar det här. Och precis som många andra känner jag ett visst obehag inför tanken på att äta ett inre organ. Men kanske kan kocken Stefan Eriksson hjälpa mig att komma över tröskeln. Stefan lägger över delarna på en skärbräda. Först kalvleven.
Mörk, lite hjortkötts, dov ton, sådär rödbrunt.
Och så lammhjärtat.
De är ju lite mindre i form av en halv tennisboll kanske. Lammhjärtat har ju just den här formen av ett hjärta onekligen. Men också det här fettet som sitter runt om den här muskeln. Som är så, det är liksom så sirligt och det är en väldigt vacker detalj. Estetisk tycker jag. Jag får sån, det som ger mig sån stor respekt. För det där är ju liksom, hjärtat är ju livet på något sätt. Det är en stor del av vår natur liksom. Så att,
Det ska vi äta nu då?
Ja. Det är ju så det funkar, så att, i allra högsta grad. Och jag tycker om man sköter bara respekten och vördnaden inför det man håller på med, så då är det rimligt. För det är så naturen är. Mm.
Stefan Eriksson är kock och har lagat mat i över 30 år. Han vann årets kock för 20 år sedan och idag är han råvaruansvarig i samma tävling. Senast öppnade han en restaurang i Stockholm med ett koncept som bygger på att laga mat med så få och rena råvaror som möjligt.
Jag försöker alltid ha en, att använda hela djuret just. Och även om det står ren på menyn till exempel. Men då är det kanske kotlettraden. Man får också långkoksdetalj, kanske tunga, hjärta.
För Stefan handlar matlagning mycket om att utmana våra föreställningar om vad som räknas som mat. Som till exempel vilken sorts kött vi äter och vilka delar av djuret vi oftast väljer bort.
Det är så otroligt mycket känslor och starka idéer och saker kring det här. Och det tycker jag är jättespännande att lirka lite i och utmana. Och, ja, men man behöver få folk att känna lite saker och så här, på riktigt ifrågasätta lite och... Vi har haft otroligt bra i det här landet så väldigt länge. Vi har inte haft brist på mat, tvärtom. Vi har haft ett överflöd och en lyxkonsumtion utan dess like som jag inte uppskattar. Och det behöver vi ju ändra på.
Jag tar upp min mobil och visar en bild som de flesta nog känner igen. Ett styckningsschema av en ko där kroppen är uppdelad i olika delar.
Vad är det vi väljer till exempel? Här är en ko.
Mm.
Vad är det vi tycker om?
Ja, men, oxfilén. Eller, ja. Och den sitter på samma ställe på alla djurslagen. Ut med ryggraden så att säga. Fast på insidan av djuret. Vi brukar ju prata om filélandet Sverige. Att det är någon slags här, alla har fått någon märklig... Men jag kan också förstå varför det blir så. Någon slags filégrej. För att det finns en enkelhet i tillagaren. Man kan förstå den lätt. Det blir hyfsat enkelt bra. Och det är lite det som butiker liksom trycker ut som konsument. Det är det du möter. Så här. Det här är fint, det här är bra. Det är en av de minsta delarna på hela djuret. Skulle du rangordna dem efter smak så skulle ju inte den komma högst.
Stefan lagar själv gärna kött från djur som de flesta inte ens tänkt på som mat. Som bäver eller kråka. Just nu är det fårtackan som står i fokus.
Är man uppväxt i Sverige och så har man fått ta del av den här matkulturen, då vet man ju saker fast man aldrig har smakat det. Till exempel att får går inte att äta. Gamla får, det smakar ju kofta och ull. Och frågar du, alltså fråga vem som helst, man vet det typ. Men så var det en dag så här att jag bara, är det verkligen så? Smakar det verkligen så? Sen har jag varit med i ett projekt där vi har utforskat det här och det är ju verkligen tvärtom. Det är ju en jättefin råvara och en av de absolut, alltså det är ju högsta internationella klass vi har på våra får tackor här i Sverige. Så det här är ju en sak som när man då serverar det till gästerna, det är lite som inälvsmaten, det är lite så här. Att få uppleva någonting man trodde inte var gott eller gick att äta. Och så visar det sig att det är fantastiskt.
Stefan har putsat bort hinnor och fett från hjärtat och skurit upp det i tre bitar. För att smaken ska komma fram ordentligt steker han dem bara i smör.
Så lite klick smör i och i pannan. Och vi pratar ju nu, jag har legat i 30 sekunder. Jag ser att jag börjar få lite yta. Och snart är det dags att vända. Det här är snabbmat, skulle jag vilja säga. Det går så otroligt snabbt att tillaga. Jag skär upp lite, så...
Okej, då börjar jag med... Det här är alltså hjärtat då.
Yes.
Mm. Jättegott.
Det är väldigt mild smak.
Jag som inte äter så mycket kött skulle liksom sagt att det smakar lite lövbiff.
Ja. Ja, men texturen är en väldigt fin, strimmiga fibrer. Man känner att den är väldigt lätt tillagning. Men den har, det skiljer ju lite sig från rostbiff från lammet. Så här, just att den texturmässigt tycker jag det är viktigt, eller det största skillnaden.
Jag tar en till.
Gör det, absolut. Och nu tycker jag efter det här ska vi prova kalvlevern. Samma sak där, stek lite lätt rosa, alldeles perfekt.
Okej, okay, jag kör.
Kör.
Ja. Ja, men den här är lite tuffare för mig liksom.
Här är ju, det här är ju mer inälva än ett hjärta, om du får mena. Det är en liten bitter, inte bitter, men en liten beska kan jag tycka som framträder. Lite strävhet i liksom eftersmaken och ja, men lite mer absolut metalliskt känner man.
Men är det inte blod?
Ja.
Jämfört med hjärtat är levern inget jag vill ta en bit till av. En metallisk blodsmak hänger kvar i munnen och tar över allt. Jag är väldigt tveksam. Men Stefan ser en möjlighet. Han skvätter på lite vinäger och lägger på ramslökskapris för att balansera upp smaken.
Voilà!
Ja, det vet du.
Herregud, det här måste du smaka. Jag skär en liten bit till det. Det här är något helt annat.
Oj!
Herregud, nu blir jag lite glad här. Jag tror jag hittat ett nytt recept. Det händer någonting.
Det där lite mjuka metalliska försvinner ju för att vinägen tar över.
Yes! Vinägen plockar bort den här stora smaken. Löken från ramslöken blir liksom, binder ihop allt. Och plötsligt är det något annat. Och det är det som är matlagning och roligt.
Jens Linder, vad tänker du? Hur ställer du dig till inälvor?
Jag älskar inälvor. Och jag önskar att fler vågade prova och upptäcka. Men det är verkligen som Stefan visar det här, att man måste smaksätta det på rätt sätt.
Det är ändå utmanande.
Det är det, men jag har lagat, för många år sedan hade jag ett gästspel och Då rökte jag, det är min enda riktigt originella rätt, varmrökte kalvnjure. Och det var 80 personer på gästspelet och 75 käkare och ingen klagade. Ingen kanske vågade, men det var verkligen så här. Därför att jag hade använt hög syra och vitlök och chili och ingefära som höjde upp det. Och helt nyligen så fick jag glädjefnatt för att jag gick till en affär i Högdalen och där hade de gärna. Som jag lagrade till och panerade. Man kokade och så smörstekade man det ungefär som schnitzel. Men då äter man det med pressad citron och persilja. Det var så gott, men tyvärr är det ofta en kärlek som jag får...
Jag får inte njuta av den själv.
Nej, det är inte så många.
Nej.
Annars så jag är väldigt, väldigt passionerad förespråkare. Och det är ju också jättenyttigt. Mm. Det är bra ur alla perspektiv.
Ingrid Larsson, näringsfysiolog, håller du med om det, att det är väldigt nyttigt?
Gärna.
Inälver, generellt?
Inälver, absolut. Hjärnan är ju egentligen en fettklump vi har mellan öronen. Så att, ja, och jag vet inte vad näringsinnehållet...
Ska man inte vara lite försiktig med hjärna? Var det inte där som var inblandat i samband med galna kosjukan? Ja,
det
var
finns
för länge sedan.
Inga restriktioner.
Nej.
Men lever och njurar jag gärna. Det, alltså det här är ju matkultur i många olika kulturer, inklusive den svenska. Och mycket innehåller mycket av de här mikronäringsämnena. Som, och det betyder ju i sin tur att, att vi behöver inte äta så mycket av det. Så de som livsmedel eller matvaror som är näringstäta behöver vi inte äta så mycket av. Och,
men det här är väl kroppens reningsorgan? Det borde inte vara så nyttigt.
Nej, men det här det är ju tömt på blod och tillagat och så. Jag skulle inte rekommendera att äta inälvor råa. Men tillagade, då tillgängliggörs näringsämnena.
Mm. Susanne Nell, med din bakgrund som vegan under decennier, även om nu är köttätare. Du såg inte jätteförtjust dit.
Jo, ja, absolut. Jag tänkte så här, men får jag med mig här Jens eller Stefan så testar jag gärna inälvsmat. Jag tar ju faktiskt kosttillskott, men jag har inte ätit inälvor själv för att jag vet inte hur man lagar det helt enkelt. Men absolut villig att prova.
Men är det någonting som du känner just när det handlar om kött som du verkligen inte skulle kunna tänka dig?
Man kanske aldrig ska säga aldrig, men jag hoppas innerligt att jag aldrig säger ja till att käka hund, för det har jag haft i alla års tid. Det skulle kännas lite konstigt, det är en väldigt märklig tanke. Jag har visserligen haft råttor också, och det känns inte lika främmande, men husdjur vill jag nog inte testa att äta.
Det är som en kannibalkänsla där.
Ja, men precis.
Mm. Jens, under ganska lång tid så har vi haft en stark trend med olika dieter när man utesluter saker. Mm. Från LCHF till vegan, eller kanske man kan kalla en trend riktigt på samma sätt, men clean eating och 5-2 och sådär. Vad gör det där med vårt förhållningssätt till mat och till måltiden och till middagen och sådär skulle du säga?
Alltså det finns ju en positiv effekt, är ju att man ger sig in på främmande marker som, ja men jag provar tofu, jag provar, eller liksom, det andra är ju att, det, att man liksom begränsar sig och det begränsar till fobier och så. Så att jag tycker det är liksom lite både och, men jag skulle väl ändå tycka att det vore bättre om vi löste upp det lite. Så att, att man inte bygger upp sitt psyke på vad man äter lika mycket. Så jag kan inte säga att någonting är svartvitt, men jag tycker ändå att det är lite sorgligt när folk blir... Ja, jag gillar inte fanatism och att man följer något slavigt. Man ska tänka själv och man ska våga prova saker åt alla håll, tycker jag.
Susanne, har det blivit lättare för dig att hänga med lite alla möjliga folk?
Absolut, jag har ju senast idag tog kaffe här i slapp fråga efter havremjölk, så det är klart att det blir lite enklare. Sen föredrar jag ju kanske det ena framför andra, men absolut ett enklare sätt att leva.
Mm. Till sist Ingrid, du har fått förespråka kött väldigt mycket, men vi har ju Sveriges mest folkrika land, Indien, där är det väldigt många som inte äter kött, så helt nödvändigt är det väl ändå inte mer kött för oss?
Ja, fast som vegetarianer så har man då låga nivåer av de mikronäringsämnen som vi pratar om även i Indien.
Och det finns... Och i... Ja, fortsätt.
Och i Indien så genomgår man sedan många år tillbaka en sån här en övergång som kallas för nutrition transition. Alltså när man blir ekonomiskt mer, man har mer möjlighet att köpa mat. Mm. Så ekonomiskt så väljer man mer västerländsk mat och får även de sjukdomar. Så det här med att inte äta kött, som det talades om tidigare i programmet, har oftast med tillgång men också av ekonomiska resurser
att göra. Mm. Vi får sluta där, tyvärr. Tack Ingrid Larsson, näringsfysiolog, Sahlgrenska, Jens Linder, kock och matskribent, Susanne Ensell, träningsentusiast. Vi har också Rickard Tellström. Reporter idag, Linda Jensen Kedane och Leontin Olsbjörk. Jag heter Ulrika Hjelmarsson-Neidman. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.